Det är lite skönt idag, vi är ganska lite människor här. Jag tycker det är skönt ibland faktiskt. Det är det. Man kan liksom, då kan man slappna av lite. Så här. Och då är det så här, för att idag tänkte jag att vi skulle tala om djävulen faktiskt. Den texten som handlar om som jag läste, är det ju så att alltså vi möter ju där när Jesus frestas i öknen. Vi möter två högst personifierade gestalter. Den ena är då det Jesus, det är dramats huvudperson. Han ska driva sin sak framåt. Och den andra är då Satan, en bifigur egentligen, utan han har liksom ingen annan funktion än att han ska då hindra huvudpersonens avsikter. Alltså djävulen har ingen egen agenda. Han har ingen parallell plan för det som ska komma. Utan det är alltså inte två jämbördiga konkurrenter som möts här. Utan den ena äger skeendet. Jesus äger hela frågan om att föra mänskligheten och resten av skapelsen till frälsning och försoning. Den andra har bara för avsikt att hindra detta. Något alternativ har han inte. Och det här då att tala om djävulen som en personlig figur, kan man väl säga så här, att det uppfattas inte helt trovärdigt i vår moderna tid i Sverige. Ändå ska jag göra det. Därför att ondska, vet ni, det är ingen företeelse utanför oss själva. Det är ingen fristående kraft som agerar på eget bevåg. Utan det är någonting som hela tiden interagerar med våra egna personligheter. På så sätt är djävulen faktiskt en person. Därför att det finns inget som är djävulskt utanför det som är personligt. Precis på samma sätt som kärleken alltid är personlig, eller hur? Så är ondskan det också. Trots alla orättvisor i världen så har jag ändå svårt att tro att någon enbart är ett offer i ordets yttersta mening. Alltså, alla kan drabbas och de flesta gör det också, men jag kan inte godta att det skulle vara den givna slutstationen för någon människa. För i så fall kan jag inte se poängen med att Jesus ger sig själv som ett offer för hela mänskligheten, eller hur? Djävulen i det här fallet då, han försöker ju inte aktivt att nedkämpa Jesus, eller hur? Utan istället försöker han få honom att gå över på sin sida. Vilket egentligen inte innebär någonting mer konkret än att Jesus helt enkelt avstår ifrån sina ambitioner att frälsa världen. Djävulen är inte våldsam. Det finns andra som är. Han förfogar inte över bomber och terror. Det är andra som förfogar över det, va? I alla situationer där två parter ligger i konflikt då med varandra, vare sig det handlar om en vanlig skilsmässa eller ett globalt krig, så kan den situationen faktiskt uppstå när båda parterna ser sig som offer för den andres ondska. Och detta är djävulens högsta dröm. När han har nått dit, då har han nått max. Nämligen två självutnämnda offer och ingen ansvarig. I Sverige har det varit några intressanta valår faktiskt sista tiden. Och det kommande lär väl bli ännu mer intressant. För vi kommer ihåg 2006, då vann de nya Moderaterna valet. Och då man undrar, varför vann de egentligen? Jo, många säger så att det berodde på att de slutade att tala med om sina fiender hela tiden. Moderaternas tidigare strategi, Bo Lundgren och alla, de ägnade all sin energi om att tala om Socialdemokraterna. Och hur dåliga Socialdemokraterna var. Reinfeldt, han slutade med det och började istället tala om vad han ville göra med Sverige. Det var faktiskt nytt. I tidigare val hade allting handlat om fienden. Men den här gången var det inte så. Och därmed vann man valet, tror några stycken i alla fall. Jag tror det också. I samband med valet 2010 då var det Mona Sahlin som gick till val. Hon gick till val på egentligen i princip en enda sak. Och det var att det var fel på Moderaterna. I var och varannan mening så sa hon Moderaterna, Moderaterna, Moderaterna eller bara Fredrik Reinfeldt. Hon sa det med darr på rösten, hon sa det med patos, avsky och äckel. Och plötsligt insåg vi sanningen. Hon hade fått fram sitt budskap. Mona Sahlin var inte moderat. Och så gick det som det gick. Moderaterna talade fortfarande inte om Socialdemokraterna utan vad de ville med Sverige, och så vann de valet en gång till. Och inför kommande val då så fruktar jag att historien upprepar sig. Det råder kaos, det råder oenighet bland både regering och opposition, men de är överens om en enda sak, och det är att de tycker hemskt illa om Sverigedemokraterna. Och detta fokus på fienden bådar faktiskt inte gott. Nu vill inte jag på något sätt framställa vare sig sossar eller någon annan politisk parti som med ondskan personifierad. Det är inte det som är poängen. Poängen, det jag säger, är att om jag fokuserar på mitt nederlag eller på det som skulle kunna komma bli mitt nederlag, så riskerar jag att bli en del av det. Alltså om vi är på väg någonstans, om vi har ett mål till exempel med vår kyrka, med vår tro, med våra liv, så är det det vi ska hålla fokus på och inte på det som eventuellt hindrar den resan. Det är ju det som egentligen Jesus gör, va? Där i öknen. Samtalet mellan Jesus och djävulen, det är påfallande fredligt, stillsamt. Varför är det då? Jo, därför att de håller sig till saken. Djävulens bud är enkelt och tydligt. Han vill att Jesus byter fokus. Han vill att Jesus flyttar dig från frälsningens huvudmål till sin egen person istället. Och det är just, egentligen just bara det, och det är ingenting annat som det onda vill oss också i denna världen. Flytta fokuset. Jesus avböjer detta. Sakligt. Han höjer inte rösten. Han tar sig till och med tid att förklara varför han avböjer. Han är inte där för att bli personlig med vare sig djävulen eller sig själv, utan för att göra Guds vilja, och sen samtalet över. Och det här ger mig, tycker jag, och ger oss så här ett mandat, eller hur? Nämligen att inte lägga så mycket energi på det som hotar oss, det som inte är bra. Jag ska ärligt säga att det i mitt liv, mitt personliga liv, så finns det många saker som jag inte är särskilt stolt över. Jag har levt länge nu och man hinner med en hel del under nära 60 år. Så visst är det så. Det finns många saker som jag definitivt inte är stolt över. Men min befrielse då har nått mig. När jag har slutat upp att försöka nedkämpa till varje pris, nedkämpa dessa saker. För det har jag aldrig faktiskt lyckats med i någon egentlig mening. Det som har befriat mig är när jag istället valde att uppskatta det goda som hela tiden samtidigt funnits där, men som aldrig fått en uppmärksamhet där det förtjänat, för att jag var så fullt upptagen att bekämpa det andra. Och det var Jesus som tillät mig detta, som uppmanade mig att göra det valet. Och under mitt liv så har jag sedan hört massor av människor som vittnat om samma sak. Min alkoholiserade kompis till exempel, som sa att det som befriade honom, det var när han inte tänkte på att sluta supa hela tiden, utan istället började koncentrera sig på att bli nykter. Eller min bittre släkting som under ett halvt liv, efter ett halvt liv ska jag väl säga, gav upp tanken på hämnd och rättvisa för sin egen skull och istället försonades med det faktum att saker och ting inte alltid blir som man har tänkt sig. Eller min gamla granne ifrån förr som istället för att dagligen frukta döden istället börjar glädjas över livet. Eller den misslyckade mamman som under många år sörjde över att hon inte lyckades nå fram till sin egen dotter och som till slut ändå fick frid över detta när hon till slut accepterade att varje generation, liksom hon själv, måste nog tvingas bära sitt eget lidande och hon trots allt gjort vad hon hade kunnat. Jag skulle kunna hålla på länge på det här viset och dra exempel på människor som har vänt sina nederlag ryggen och gått vidare. Människor som vägrat bli personliga med det onda. Människor som har flyttat fokus från det som hållit fast dem till det, istället till det som har fört dem vidare. Eller de som helt enkelt gjorde precis som Jesus gjorde i öknen, nämligen inte ens gav sig clinch med djävulen, aldrig slogs med honom, aldrig kämpade mot honom, aldrig försökte driva honom ur själen, hjärtat, hemmet eller någonting annat, utan helt lugnt tackade för sig och sa till djävulen att han från och med nu fick klara sig på egen hand.